Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonalds.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harrius.
Jag heter Rosa Secker.
Och du var i Katarina kyrka ett halvt kvarter härifrån förra veckan.
Ja, och jag lät Lars Andersson, organist i kyrkan, spela ett litet stycke på sin enorma orgel.
Vad är det vi hör här lite mer exakt förutom, du vet, orgelmusik?
Ja, men det är väl, kan man säga, en tolkning av världsläget.
Det var nog min känsla av något förestående, lite allvarligare ekonomiskt problem i världen i stort.
Ska vi bara lyssna lite till på hur ett lite allvarligare ekonomiskt problem låter? Och liksom den här känslan som Lars manar fram här, så kan man ju känna ibland när man tänker på ekonomi, tycker jag.
Verkligen. Och jag tror att alla nog går och tänker att så här, det finns problem med vår ekonomi. Alla kanske inte uttrycker det genom dramatiska mollackord. Men jag tänker att de flesta ändå är överens om att vår ekonomi inte är perfekt.
Mm. Det här är liksom en känsla som både du och jag har också. Vi pratar ju om det ibland. Och alltså, vi har ju också avsnitt om alltså, problem plus ekonomi, kan man säga. Alltså, det är väl ganska många kapitalavsnitt som innehåller de två liksom, ledorden. Teorier som inte håller, saker som inte går att mäta, pengar som försvinner, för mycket pengar som skapas, inflation, deflation, stagnation, stagflation. Du vet, det finns massor av saker som kan ha problem med ekonomin.
Så är det. Trots att vi gör alla de här avsnitten så kan vi ju ibland ändå känna att vi liksom kanske inte riktigt kommer till kärnan av problemet.
Nej, utan man liksom dansar runt något större hela tiden. Att man säger, ja visst, det här avsnittet handlar om inflation och stagflation. Men är det liksom där vad är liksom kärnan? Alltså det känns liksom inte som att vi riktigt kommer till... problemet. Men idag så ska vi verkligen, verkligen, verkligen försöka. Vi ska ta ett stort grepp på problemets absoluta kärna. Det största problemet med vår ekonomi.
Påminn mig nu igen, Gunnar. Vad är det största problemet med vår ekonomi?
Ja, det är ju verkligen frågan då. En fråga som vi kommer ägna hela dagens avsnitt åt. Vi har pratat med massa intressanta personer. Ekonomer, entreprenörer, konstnärer, kulturpersoner, riksbankschefer. Och så har vi ställt just den frågan. Vad är det största problemet med vår ekonomi?
Det är med andra ord slutlallat. Idag tar Kapitalet det stora greppet.
Minst sagt. För du hör ju, vi måste ju reda ut vad det här egentligen är.
Bara för att vara extremt tydliga, det är synd om vi tappar någon på vägen här. Mm. Vi har ringt en massa människor som vi tycker är intressanta. Och så har vi ställt frågan, vad är det största problemet med vår ekonomi? Och så har de svarat på det.
Ja, och det kommer vara hela dagens avsnitt.
Ska vi säga något om urvalet av personer?
Alltså, på ett sätt så har du redan gjort det. Det är personer som vi tycker är intressanta, helt enkelt. Vi har också försökt få någon slags spridning på dem. Så att det inte bara är en typ av person, antar jag. Alltså, en del har varit med kapitalet innan, vissa är nya bekantskaper, men grunden är liksom människor som vi tänker kommer ha ett bra svar på frågan, vad är det största problemet med vår ekonomi?
Och vi vill ju ha olika perspektiv på den här frågan. Vi har alltså inte bara frågat ekonomer, för då tänkte vi att då kanske vi får lite så här lika svar av alla personer.
Ja.
Vi börjar ju såklart med Jan Guillou.
Det är jag som är Jan Guillou.
Johanna Korbutjak träffade ju honom för några månader sedan för att prata om vin, och då passade hon ju då såklart på att ställa frågan: Jan, vad är egentligen det största problemet i vår ekonomi?
Att det är en kvasivetenskap besläktad med astrologi.
Stark start.
Starka krafter har lyckats få det att framstå som en sorts vetenskap. Genom oerhörda påtryckningar och med hjälp av Riksbanken så infördes till och med någon sorts Nobelpris. Det heter inte riktigt det, men det kallas Nobelpris i ekonomi. Var vi då vetenskapliga teorier som inte är vetenskapliga belönas. Och där Milton Friedman framstår som det mest alltså paradexemplet på idioti. Mannen som ligger bakom teorin om att skattesänkningar för rika är nyttigt för de fattiga. Och som då varenda högerpolitiker runt om i världen då hänvisar till för att av politiska skäl, dock med vetenskaplig legitimation, sänka skatterna för 1% av befolkningen. Det är det största problemet.
Trots då att Jan Guillou inte tycker att liksom, ekonomi är ett riktigt ämne.
Alltså det han säger är väl att det inte är naturvetenskap bara.
Nej precis, det är ju inte det heller. Han har ju rätt i det. Det är ju samhällsvetenskap. Och samhällsvetenskap förändras hela tiden. Hur som helst, vi kommer prata med ekonomer trots att Jan Guillou kanske inte tycker att de är naturvetare. Det gör vi snart, men först...
Egentligen inget problem med ekonomin. Det är aldrig ett problem med ekonomin.
Något helt annat.
Det som är problemet är att folk har för sig att den ska styras.
Det här är Klaus Bernpaintner, om ni inte känner igen den rösten. Han är... Va? Kan du ta den här biten?
Jag tar den här biten. Han är ledamot i Ludwig von Mises-institutet, som är ett institut som håller på med österrikisk ekonomisk teori och samhällsfilosofi.
Om man inte är så här super deep down med österrikisk teori, så är det vad då?
Det är... Alltså så här, Klaus har faktiskt redan förklarat det lite grann med bara de två meningarna sagt hittills. Så här, han är inte helt såld på idén att man till exempel ska ha en jättestark stat som ska komma in och styra hur en ekonomi är utformad. Han älskar inte planekonomi, kan man säga.
För jag ser mer och mer regleringar av ekonomin. Jag ser mer och mer olika typer av stödpaket som delas ut. Jag ser mer och mer av centralbanksvälde. Där man... räntan är ju en signal till entreprenörer om hur mycket pengar det finns att låna, hur mycket resurser det finns att tillgå till olika projekt. Och nu har vi haft nollränta, till och med haft minusränta i flera år, nu är det nollränta. Det här är en extrem form av manipulation av marknaden och planekonomi. Det är alltså någon som kommer in och säger, ja, men den ränta som sparare och lånare själva sätter, den duger inte, vi vet bättre vad räntan ska vara. Det är ungefär som att säga, ja, men priset på potatis som bönder och köpare kommer överens om med utbud och efterfrågan, det duger inte, det ska vara lägre, det ska vara 10 öre per kilo. Gör man så, ja, då är det väldigt många som vill köpa potatis, men väldigt få som vill producera. Och det jag menar med planekonomi, det är alltså myndigheter som går in och styr i ekonomin på olika... Nu menar inte jag liksom femårsplaner på det sättet. Men alltså där myndigheter och byråkrater tar över helt normala, sunda marknadsfunktioner för att de tycker sig veta bättre.
Så i princip, det Klaus föreslår istället då är att vi inte ska ha någon riksbank, utan att vi bara ska ha banker, alltså affärsbanker. Han menar liksom att alla typer av ingrepp på en ekonomi innebär planekonomi i någon form. I alla fall, han menar att det här skulle lösa väldigt mycket.
Nya pengar skapas och nya pengar injiceras i ekonomin någonstans. Och de kommer att injiceras i ekonomin där produktionen sker. Så att det börjar liksom från bankerna och sen så flödar ut därifrån. Och de första som får de här nya pengarna, det är folk som tar lån för till exempel fastigheter, folk som tar lån för att spekulera i olika värdepapper eller tillgångar av olika slag. Och det är därför vi ser den här enorma bubblan i fastighetsvärden, enorma bubblan i aktier. Jag menar, den här coronahistorien sänkte ju börsen totalt och sen pumpar man upp den igen med mera pengar. Så det är här vi ser morotsbergen. Och det här är ju en enorm omfördelning från fattiga till rika.
Först får vi höra syrsor. Sen får vi höra lite fåglar från Färöarna. Helena Persson heter jag. Och jag jobbar med ljud på olika sätt.
Helena är ljudkonstnär.
Ja, och vi bad henne svara på frågan, vad är det största problemet med vår ekonomi, med ett litet ljudkonstverk.
Hon vill dock inte använda ordet verk för att beskriva det här.
Men då kan man säga så att de första, största delen av det här lilla stycket, det handlar liksom om natur, kultur och att de samverkar och de blir bara mer och mer kakafoni och sådär. Sen kommer jag in på lite mer, det kanske var de här naturvärdena eller vad man ska säga som jag då vill lyfta fram. Sen kommer vi in på lite andra kulturella värden som är musik, uttryck på olika sätt. Och i det här fallet så är det från en instrumentaffär på Island.
Ekonomins största problem fortsätter efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Idag, Åsa Secker, har vi slutat tramsa runt utan vi går rätt på kärnan här. Vad är egentligen det största problemet med vår ekonomi?
Otroligt relevant fråga. Ja. Till svar hittills har vi fått att ekonomi är inte en vetenskap. Att vi försöker göra något åt ekonomin överhuvudtaget är ett problem. Och sen så har vi fått ljudkonst om natur och kultur.
Mer av den konsten kommer snart, ska vi säga, kanske.
Mycket bra.
Men först...
Oj, det var en väldigt bra fråga.
Cecilia Skingsley, första vice riksbankschef.
Det finns många problem i ekonomin. Jag tror det största, en av de största problemen är att vi är ganska duktiga på att generera välstånd. Men vi har lite svårt att hitta bra sätt att fördela det där på ett både inkluderande men också effektivt sätt för att kunna fortsätta bygga välstånd.
Har du någon sån radikal lösning på hur det skulle gå till?
Det finns sällan radikala eller enkla lösningar. Jag tror det var Assar Lindbeck som sa att ekonomi handlar om att välja. Och man måste välja mellan olika alternativ. Och det är ibland är det bäst att expertmyndigheter gör det, men oftast är det bäst att folkvalda gör det. Största problemet med ekonomi.
Alltså, en av premisserna för den här frågan är att den inte går att svara på, såklart.
Nej.
Det kommer också vara tydligt.
Är det ekonomins fel? Det kan man, alltså, det är ju inte ett eget djur. Det är ju liksom bara summan av alla svårt agerande. Det var mer filosofiskt resonemang.
Ja. Vi är alltid öppna för filosofiska resonemang. Ingenting kan glädja mer.
Nej, bra.
Det kommer också in en gnylande fiol som kanske inte låter så där supervackert, men jag tänker att det kan ju bli vackert när man får öva. Och sedan hör vi också en organist som repeterar ett stycke som jag inte vet vad det är i en kyrka eller ja, någon stor kyrka i Liège tror jag är då. Någonstans i Belgien. Och sedan bryts detta av en ganska kraftig ton. Som är en maskin av något slag som jag inte vet. Den vet jag faktiskt inte vad jag har fått ifrån. Den bryts av med det den tar över.
Jag heter Erik Agner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Jag är nationalekonom, men jag är också filosof, vetenskapsfilosof från början.
Erik Agner.
Känd från tidigare avsnitt, en så kallad creddig ekonom.
Jag har ingen aning om vad det betyder. Jag har disputerat 2 gånger, så jag har disputerat 1 gång i vetenskapsfilosofi på en avhandling om lycka och lyckomätning och 1 gång i nationalekonomi på en avhandling om Friedrich von Hayek, den österrikiska nationalekonomen. Vill du ha liksom ett längre sjok från mig eller vill du ha flera korta inlägg? Det största problemet med vår ekonomi och med hela världen skulle jag vilja säga är det att våra individuella incitament inte ligger i linje med det allmännas bästa. Vad jag menar med det är att det som vi får ut av olika handlingar, olika beslut, olika strategier och så vidare inte alltid är det som är bäst från något slags helhetsperspektiv. Det här kanske är lite förvånande att höra det från en nationalekonom, för annars är det som folk känner till om nationalekonomin ofta det här med Adam Smith och den osynliga handen. Och den metaforen sa ju precis det motsatta, nämligen att när individer är ute efter sina egna projekt, när de försöker tjäna pengar själva och de fattar sina egna beslut, så är effekterna ofta positiva för samhället som helhet. Nu ligger det ju en hel del i det här, men det är en stor del till att det finns en massa bra böcker vi kan läsa, att vi kan låna dem på bibliotek, att vi har utbildning och sjukvård och alltihopa, är ju just det här att det finns människor som är beredda att tillhandahålla vård och skriva böcker och spela teater och så vidare i utbyte mot pengar eller någon annan slags uppskattning. Så att Adam Smith var ju inte helt ute och cyklade när han pratade om det här. En stor del förklaringen till att vi har så mycket välmående nu då som vi har. Men samtidigt så finns det ju undantag från den regeln då. Det mest dramatiska Exemplet på det här är den här situationen om fångarnas dilemma som nationalekonomer pratar om en del. Om du har sett den här filmen The Beautiful Mind som kom ut för några år sedan, så handlar den ju mycket om det här. Och det är en situation där två personer, då, fångarna i det här dilemmat, står inför en situation där oavsett vad den andra gör så är det bättre för varje individ att tjalla snarare än att hålla tyst. Och av det skälet så kommer båda när de agerar rationellt att tjalla, och då hamnar de i en situation som är sämre för de båda än om de båda två hade hållit tyst. Så tanken här är, eller liksom situationen här som beskrivs, är en situation där var och en gör det som är bäst utifrån deras egna individuella perspektiv, och utfallet blir det sämsta möjliga då i någon bemärkelse. Man känner igen den här sortens dynamik från såna här situationer som kapprustning till exempel. Om två länder står inför beslutet att skaffa kärnvapen, så kan det vara så här att det är bättre för mig att ha kärnvapen oavsett vad du gör. Om du inte har kärnvapen så kan jag få ett övertag genom att skaffa det. Om du har kärnvapen så vill jag ha det för att återupprätta terrorbalansen. Så då skaffar jag kärnvapen. Och eftersom du tänker likadant så skaffar du också kärnvapen. Men då hamnar vi i en situation som är mycket sämre än om ingen av oss hade gjort det här. Lite liknande situation uppstår ju när det gäller miljöförstöring och överfiske och sånt här. Att oavsett vad de andra runt Östersjön gör, så är det bättre för en fiskare här att fiska snarare än att inte fiska. Och då fiskar hen. Och när de tänker på samma sätt på andra sidan Östersjön då, så fiskar alla. Och då blir resultatet att fisken tar slut, och det är sämre än om ingen hade fiskat. Sen finns det ett mer generellt sätt att beskriva det här problemet då, om man vill. Och det är termer av det som nationalekonomer kallar externaliteter, som är effekter på människor som inte är inblandade i en viss transaktion. Som du och jag köper och säljer grejer, eller om jag bygger en fabrik och producerar någonting som du känner, så kan det påverka tredje part på ett positivt eller negativt sätt. Det finns positiva externaliteter, som så här, när många människor har mobiltelefoner på sig så är det bra för andra. Men oftast är externaliteterna negativa, och de kan ha flera olika karaktärer. Då. Det kan röra sig om oljud till exempel, som kommer från lägenheten och när de har fest. Det är kul för dem lägenheter under har fest, men när de har fest så blir det mycket ljud och det påverkar dig negativt. Det kan röra sig om utsläpp i naturen till exempel. Det är bra för den som producerar, det är bra för den som konsumerar. Men en person som bor vid sidan av då får leva med det här kvicksilvret i morötterna eller något sånt här. Buller från motorvägar har den här karaktären också, och så vidare. Så att väldigt många av de stora problem som mänskligheten står inför, inte bara i Sverige utan i andra delar av världen också, grundar sig i den här sortens dynamik där var och en gör det som är bäst för dem från deras eget perspektiv, och utfallet blir sämre för alla än det skulle kunna vara. Titta på klimatförändringar till exempel, precis den här sortens karaktär. Va? Du och jag och alla andra gör det som är bäst för oss, men resultatet är då att vi gräver upp massa olja i marken och bränner den, och sen så hamnar det koldioxid i atmosfären och så vidare.
Ett väldigt tufft problem, skulle man kunna säga.
Vi har ju pratat om det här en gång, för det han beskriver är ju typ tragedy of the commons.
Precis, allmänningens tragedi kallas det ibland på svenska. Och Erik Agner säger att det finns tre lösningar på det här. Dels kan man förbjuda saker, typ nu förbjuder vi mord, så kanske lite färre människor mördar varandra. Jag vet inte om det är exakt därför folk inte mördar varandra, men du fattar vad jag menar. Sen kan man också skapa incitament, typ trängselskatter, så kör folk inte bil i stan.
Två bra lösningar.
Men båda de här lösningarna bygger på att det finns en stat som är beredd att kliva in och administrera och bestraffa eller belöna i viss mån när människor gör rätt eller fel. Och det, om man tänker efter, är ju inte en generell lösning. Vi kan inte ha en stat som är inne och petar i allt vårt beteende. Vi kommer inte ha kommer aldrig någonsin, hoppas jag, ha en polismakt som är stark nog att den kan vara inne och reglera liksom allt antisocialt beteende. Så i väldigt hög mån är vi tvungna tillsammans, liksom kollektivt i ett samhälle, att sköta det här på vårt eget sätt. Och det som vi gör ofta då är att vi etablerar normer av olika slag, som nedskräpning till exempel. Det finns inte tillräckligt med poliser i hela landet för att beivra nedskräpning. Så vad vi gör är att vi beivrar det själva. När vi ser någon skräpa ner så kanske vi frågar på ett lite passivt, aggressivt sätt: du, har du tappat den där? Eller ska du plocka upp den där? Eller ska du kasta den ner papperskorgen där borta, och så vidare. Och det här med tvättstugor, alla tvättstugor va, som folk som är skitiga för folk inte städar efter sig, så skriver vi små passivt aggressiva lappar va, där vi talar om för varandra hur vi borde ha städat. Och faktum är att den här sortens beteende är tillräckligt i väldigt många fall för att få folk att göra rätt. Vi tar det lugnt med musiken på natten, vi går inte omkring med högklackade skor i lägenheten hela dagen, vi städar efter oss i tvättstugan, vi tar skräpet till soptunnan och så vidare. Och generellt gör vi det här inte för att vi tror att det är så sannolikt att polisen ska komma och sätta dit oss om vi bryter mot de här normerna, utan vi gör det för att vi vill leva upp till den här normen då, som vi känner att den finns. Så andra människor förväntar sig att vi ska bete oss på det här viset. Vi tror att andra människor gör så här, och när vi tror att andra människor gör så här, så vill vi göra det själva.
Så här har vi det då, lösningen på ett av liksom ekonomins absoluta kärnproblem. Var lite mer passivt aggressiv. Fler lappar i tvättstugan. Sura mer. Banka mer i väggarna när grannarna har fest.
Nu vill jag inte vara den som sitter här och försvarar passivt aggressivt beteende rent generellt. Men det här med normer och hur man efterlever dem är ganska intressant faktiskt. Alltså det finns många sätt då som man kan hjälpa sina medmänniskor att följa normer. Ett sätt är ju att uppvisa det positiva beteende som man vill att andra ska uppvisa. Det kan man ju göra på ett passivt aggressivt sätt. Man kan ju säga varsågod när någon har glömt att säga tack till exempel. Eller sådär, på ett lite aggressivt sätt. Man kan ju också bara själv vara artig och hoppas att den här artigheten då sprider sig i en grupp av människor där man rör sig. Det är inte så dumt.
För jag tror att det är precis det som händer. Att vi genom en likriktning och liksom riktad ekonomisk tanke pressar bort väldigt viktiga värden. Och intressanta och mångfacetterade och rika värden. Och därför så hejar jag på mångfalden.
Yes. Ja, jag heter Tommy. Jag har under artistnamnet Tommy X i flera år drivit klubb i Stockholm och stylat artister, gjort kostym till teaterföreställningar och kanske 5000 andra saker. Jag skulle inte säga att jag har stenkoll på varken min privatekonomi eller ekonomin i stort. Det jag tycker är den största grejen i vårt moderna samhälle som liksom inte så många pratar om, det är ju det här med att vi inte äger vår egna data. Och om vi skulle göra det skulle ju hela den ekonomiska spelplanen ändras. Alltså att vi sitter och genererar olika data som företag kan basera sina liksom marknadsföringsidéer på, eller hur man lägger upp en sida eller en app. Liksom. Allt det här bara tar dem helt utan att man ens själv reagerar och tänker så här, borde inte jag få betalt för att jag genererar all den här användardatan till Amazon, Google, Facebook? Och det tycker jag väl är det största problemet, att vi har en helt ny sorts ekonomi som bara företag, de stora företagen liksom gynnas av. Och att det är lite det där som i, vad heter det, feodalsamhället, att liksom vi äger inte den här, som man ändå får säga, vad ska man säga, resultatet av vår arbetskraft. Även om det är sjukt segt, eller vad heter det, sjukt lätt arbete att bara sitta och klicka. Liksom.
Nu blir det faktiskt reklampaus, på tal om data och reklam och sådana saker. Den här reklampausen kommer inte vara exakt specialanpassad för dig och så.
Jättesyn. Jag hade hoppats på lite så härlig informativ reklam och olika tält som jag tittar väldigt mycket på kvällarna just nu på YouTube och så.
Du känner att du behöver mer? Det är ekonomins största problem. För lite information om tält.
Man kan aldrig få för mycket information om tält. Den här dum frågan.
Verkligen. Fler problem och lösningar och ett nytt svar på frågan hur mycket statsskuld är egentligen rimligt att ha efter det här. Det vi hör just nu är, jag tror knappt mina öron, ytterligare ett orgelsvar.
Alltså varför ha en organist när man kan ha två. Det jobbar ju två organister i Katarina kyrka. Jag älskar Katarina kyrka. Jag pratade med båda.
Ja, det här är Gregory Lloyd, ska vi säga, den andra organisten.
Vad jag kanske försöker säga på något sätt är ju att, man, att alla måste liksom göra någon, ge någonting av sin, för om det ska bli bättre. Man kan inte bara göra sig eget, sin egen grej, antagligen det handlar om det.
Ja, mitt namn är Tom Flumé och jag är grundare av varumärket Mossenor som är Sveriges bästa deodorant.
Du är ju entreprenör.
Ja. Ja, ska vi köra den igen?
Nej, nej, det var bra. Det var bra.
Ja, jag är entreprenör och jag gör hudvård. Ett svenskt varumärke som nu siktar på att ta över världen. Det är att vänstern har för dålig politik ekonomiskt. Det som har hänt är att liksom, nu har vi varför många liksom, vad ska man säga, evangelister som tror på helt total frisläpps marknadsekonomi och att det är svaret på samhällets alla frågor. Släppt allting fritt så kommer allting lösa sig. Och det är väl den typ av debatt och samtal som snurrar. Och det kommer mycket från högerfolk. Medan vänstern har liksom ingenting att sätta emot där, i alla fall sakkunnigt. Utan det blir väldigt mycket argumentation från magen och hjärtat. Istället för att kunna svara då med rimligt resonemang på en ekonomisk plan. Liksom. De vänstern kan dra fram som, för att argumentera i liksom sak- och ekonomiska frågor. Det är liksom, vad har vi? Göran Greider, Jan Geo. Vänster måste steppa upp sin ekonomiska politik för att det måste bli liksom en balans här. Risken annars tror jag att det kommer bli liksom som man ser i USA, att det kommer bli så enorma klassklyftor och gör att det, ja, det blir liksom en, det blir inget bra. Nu kommer jag bli, alltså det är lite provokativt liksom att liksom uppa vänstern i folk som är intresserade av ekonomi, för generellt är det liksom höger folk. Men det är lite, ja,
men
kul.
Men du uppar väl inte?
Nej, det gör jag inte.
Du säger att det behövs två starka poler i en samhällsdebatt för att man ska kunna komma någonstans, eller?
Exakt. Mm. Om jag, ja, hoppas det, att jag formulerade hyfsat lika väl som du gjorde.
Ja, men annars tar vi bara med min fråga här nu och så säger du ja.
Ja.
Vi har ju haft ett ganska brett spektra av svar idag, tycker jag.
Alltså Tom Flumé, entreprenören, menar ju att det är ett problem att vänstern skickar fram Jan Guillou.
Ja.
Jan Guillou menar att det är ett problem att ekonomi behandlas som naturvetenskap. Och sen har vi haft då Tragedy of the Commons, att vi inte äger vår data och att vi överhuvudtaget petar i ekonomin.
Ja, och nu då, till sist. Någon som tycker att vi ska peta lite mer.
Jag heter Elisabeth Lindberg och jag är doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Det var en ganska svår fråga, måste jag säga. När jag fick den så liksom gick jag runt i några dagar och funderade. Liksom, vad är egentligen, om man bara får välja en grej, vad är det då som är det stora problemet? Ja, alltså det första som kom till mig är väl det som oftast kommer till mig, nämligen det här med åtstramningspolitik och liksom efterfrågan. Någon sorts keynesiansk tolkning på något sätt av läget sedan finanskrisen 2008. Och liksom skulle jag ringa in just ett problem så är det väl just åtstramningspolitiken och liksom den typen av finanspolitisk situation som har varit i ganska stora delar av västvärlden sedan 2008. Där man liksom hade en kort period där det ansågs okej att stimulera ekonomin och liksom få igång efterfrågan, men där det, ja, efter bara ett par år bröts och blev då till den här liksom racet nästan mot att liksom få ner statsskulden, minska budgetunderskotten, skära ner i de offentliga utgifterna så mycket som möjligt. Liksom. Det finns ju en problematik i just att liksom, i Sveriges fall då, så kan det ser ut ofta som att, ja, men ekonomin går ganska bra och det kan vara ganska höga tillväxttal. Nu är det ju covidkris då, så nu är det ju inte riktigt så, men i vanliga fall. Bara det att liksom de här på något sätt tillväxttalen, de är bra, men de liksom översätts inte riktigt i investeringar i saker som vi kanske skulle behöva, som utbildning, infrastruktur, bostadsbyggande som är liksom mer än bostadsbyggande för en elit i liksom storstäderna. Alltså egentligen, liksom, vad ska man säga, kollektiva nyttigheter skulle man kunna säga. Och det gör ju på något sätt att liksom, å ena sidan blir vi rikare, men på ett sätt blir vi också fattigare, för att vi skjuter liksom hela tiden de här investeringskostnaderna på framtiden, i och med att vi också då har till exempel ett finanspolitiskt ramverk som säger att vi ska hela tiden liksom, begränsa hur mycket av den offentliga kakan som får användas till exempel investeringar. Och det man ser är väl också att liksom, privat sektor kommer inte bygga en järnväg. De kommer inte bygga liksom, den typen av stora projekt som ändå behövs. Liksom. Och hur ska man då få dem att bli gjorda? Ja, men då måste ju liksom kanske det offentliga gå in och då också sänka sitt sparande en del för att kunna göra de här sakerna. Och där finns det ju liksom en motsättning som jag tycker kanske att Sverige, liksom i den svenska ekonomiska debatten, att den har väl börjat tas upp, men det har varit väldigt trögt att prata om den.
Har vi några fler svar på lager, Åsa? Alltså, har du någon person du väldigt, väldigt gärna skulle vilja höra svara på den här frågan?
Alltså, jag tror att vi har hört alla intressanta personer, men nu så här i stunden när du ställer frågan så tänker jag att det hade varit kul med ett kungligt svar. Mm. Någon från kungafamiljen.
Ja. Vi kan ju spoila att det är onsdag vi spelar in det här. Det här avsnittet kommer på måndag. Du har typ på måndag på dig att få ta... Det här ligger på dig nu.
Ja.
Får du tag i Karl den 16 augusti att spela in svar på den här frågan?
Funkar det med Victoria eller?
Okej, det är ändå arvingen. Det är bra. Så om du får tag i någon av dem så ligger det svaret här. Kul. Nu är kapitalet slut. Och nu du.
Djupt andetag.
Mm. Lars Andersson och Gregory Lloyd är organister i Katarina kyrka. Ni kan lyssna på dem på tisdagar och torsdagar klockan 12, då är det lunchkonserter. Jan Guillou har precis avslutat sin bokserie om 1900-talet. Cecilia Skingsley, hon är aktuell med ett nytt penningpolitiskt besked den 28 november. Tommy X, han har en podd som heter Cigarett som ni kan lyssna på där poddar finns. Klaus Bernpaintner har en podd som heter Radio Mises. Erik Agner forskar vid Stockholms universitet och har släppt typ 5 böcker som finns där böcker finns. Elisabeth Lindberg forskar vid Uppsala universitet och skriver smart om 30-talets ekonomiska politik. Hon går och läser i Aftonbladet ibland. Helena Persson är ljudkonstnär och finns på Spotify under namnet Misok, M-I-S-O-K. Ny skiva ute. Tom Flumé gör bodycare-produkter under varumärket Moss and Nor. Tack alla! Jag heter Gunnar Harjus. Du heter Åsa Secker. Kristoffer Krok har mixat. Vår chef heter Jakob Bursell. Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
Hej då!